Du lyssnar på del 2 i Ålands Fredsinstituts podcastserie Kastelholmssamtal om fred 2024 med temat Vi och framtiden. Dagens podd presenteras i samarbete med Utrikesministeriet i Finland. Detta är ett samtal mellan Lis Lindvall, informatör vid Ålands Fredsinstitut, och Nora Lång, studerande, kulturproducent och vikarierande kulturredaktör vid Ålandstidningen.
Ja, berätta först. Vem är du?
Jag heter Nora Lång. Jag är född och uppvuxen på Åland framförallt, men även på lite andra platser, i Åbo och i Wales, vilket att prägel i mig helt klart. Men idag bor jag i Malmö, är inne på min sista termin på freds- och konfliktvetenskapsprogrammet i Lund, så jag tar min kandidat i det till våren. Och sen jobbar jag också som journalist och har framförallt jobbat för Ålandstidningen och Sveriges Radio. Och gör lite dokumentärfilm också på sidan av. Jobbar med sina projekt.
Det är massa grejer.
Det är en del, absolut.
Varför valde du att läsa freds- och konflikt då?
Jag tror att det som lockade mig var den typen av tvärvetenskaplighet som kommer med det programmet. Alltså du får lära dig om fredsbyggande, fredsprocesser, konfliktupptrappning, konfliktlösning, men också sådana stora händelseförlopp som demokratisering, autokratisering. Allt som egentligen bidrar till ett fredligt eller konfliktfyllt samhälle. Så också mycket kring mänskliga rättigheter. Men idag, eller liksom i dagens, med dagens förutsättningar, så ligger också mycket fokus på miljöfrågor, på klimatförändringarna, på urfolksperspektivet. Så att det, liksom, det rymmer så mycket som jag tycker är väldigt trängande och intressant. Och sådana också beståndsdelar som liksom inte går att sära på egentligen heller.
Nej.
Så att det var det som lockade mig. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det valet. Det har varit så här 3 knäppa år också att plugga det under. För att det är så otroligt
mycket
på olika ställen i världen.
Det förstår jag. Det förstår
jag.
Tänker du idag mycket på framtiden?
Ja, men det gör jag. Både med liksom en kanske ganska ångestfylld känsla i bröstet. Men också någonstans med stora drömmar och liksom ambitioner för både min egen del och också för, liksom för min omvärld. Så. Men jag tror att det är oundvikligt. Jag tror att det är många som nu liksom förkroppsligar på något sätt eller liksom absorberar allt som händer i världen och känner att så här, liksom det går inte att separera, på tal om att inte kunna separera beståndsdelarna. Liksom. Att allt som händer runt om i världen också angår en själv och att man därför är liksom avhängig. Både så planetens bästa och planetens händelseförlopp, men också ens eget. Så, att jag 100% tänker mycket på framtiden.
Verkligen. Vad ger dig mest det här ångesten i bröstet då? Vilka framtidsfrågor?
Bra fråga. Det är så svårt att... Jag tror att vi också på tal om det här med att allting, det känns som att allt träffar en i ansiktet under just den här tiden, så är det så, det blir svårare att liksom på något sätt utkristallisera var man ska lägga sin tankekraft och energi.
Jo.
Men en av de grejerna som jag tänker mycket på är helt klart klimatförändringarna och miljöfrågan och framför, alltså också ur ett perspektiv av vilka kanske indirekta konsekvenser som det kan föra med sig, alltså i förhållande till, men vi börjar prata mer och mer om klimatflyktingar, vad kan sådana typer av liksom migrationsvågor leda till i förhållande till fred och konflikt och säkerhet. Men också liksom hur klimatförändringarna slår så ofattligt olika för olika befolkningsgrupper beroende på vilka förutsättningar du har. Och jag tänker också mycket på urfolk runt om i världen som lider stort av det, för att de här konsekvenserna också riskerar att helt sätta deras traditionella livsföring praktiken liksom i rubbning.
Jag tänkte nu också, för jag tänker på det ganska mycket som journalist och du är i den världen, både i Sverige och lokalt och där kan liksom den bild som målas upp nu av media är ganska mörk. Ja, vad tänker du kring det? Är det så mörkt och liksom, vad har man för ansvar där som journalist?
Alltså jag tror att någonting som jag har upplevt mycket av att jobba på en liksom lokal radiokanal, jag jobbar för P4 Norrbotten och där har du ju men, så här, en hel, det ska liksom ske en hel egentligen samhällsomvandling till nya energisystem och nya typer av produktion. Och att liksom, du också har till exempel med frågor om samiska rättigheter och liksom även väldigt liksom fragila ekosystem uppe i just den regionen. Så att där har du förstås också många farhågor som porträtteras inom media. Men jag har också upplevt att av att jobba på en sån, liksom regional, ett sånt regionalt mediehus har också fått mig att förstå hur mycket lokala medier och kanaler kan liksom också vända på smeten lite och skildra saker som faktiskt går bra. Jag tycker att det är någonting som kanske lokaljournalister är bättre på generellt. För att man är liksom på marken där det händer och man ser runt sig vilka initiativ som görs. Så att jag tror att kanske någonstans det behöver ske typ ännu mer utbyte mellan lokaljournalistiken och mer rikstäckande eller sen liksom internationell journalistik. För att det är så svårt annars. Det är ju självklart att det blir liksom omöjligt för en positiv lokal samhällsutveckling att tränga igenom medieklimatet när det finns liksom rådande omständigheter som förstås slukar mycket av den. Ja, men det tror jag någonstans.
Jag tänkte, du har rest också ganska mycket. Jag läste några reportage du gjorde från Balkan. Och då skrev du, om jag inte minns fel, alltså skrev du då om just hur liten framtidstro de har där, unga. Vad har du tänkt, alltså hur ser det ut? Liksom, skiljer det sig väldigt mycket, tror du, åt var man befinner sig? Vad har platsen med ens framtidstankar att göra?
Jag tror att det är helt, liksom, jag tror att man är helt avhängig sin plats också, och så speciellt också var man har vuxit upp någonstans. Jag tänker på min egen situation som ålänning och att jag på något sätt har privilegiet också att kunna tänka och liksom ha någonstans haft det så otroligt tryggt att jag kan liksom gå och fnula på idéer om vad framtid är och vad rättvisa är och vad liksom frihet är på olika håll i världen. Medan, ja men till exempel då jag skrev den här texten om Albanien och att många unga män där väldigt, väldigt, väldigt låg framtids ett lågt framtidshopp i förhållande till att det skulle ske på hemmaplan, liksom att det är en stor liksom migration just gällande unga albanska män. Och att jag tror att det helt beror på liksom nivån av privilegium du har. Alltså, där handlar det också väldigt mycket om en statsapparat som inte fungerar på rätt sätt. Du har liksom ingen universell välfärd riktigt.
Man kanske inte litar på ens politiker och staten.
Jag tror också att jag tror att den, alltså, jag tror att vi kanske också alla kommer att bli lite mer ihopkopplade på det sättet också, bara för att vi också här uppe i norra Europa där vi har en hög nivå av demokrati och en levnadsstandard som är förhållandevis väldigt bra, också kommer att på något sätt, eller vi drabbas ju av problem som andra delar av världen också har redan drabbats av. Den liksom, säkerhetsläget i Europa till exempel, det har ju också varit någonting som jag tror att många här i den här delen av världen har liksom på något sätt chockats av också. Så här, alltså tankar om upprustning och tankar om att preppa inför ett eventuellt krig är ju, ja, det är nya idéer för oss just i den här tiden. Så jag tror att det kanske kommer att balansera ut lite, men jag tror jag har upplevt det absolut som att liksom, var du kommer ifrån sätter din framtidstro.
Ja, klart. Så du har framtidstro?
Ja, men man måste väl ha det någonstans, tänker jag. Alltså, även fast man går och tyngs av den ångestkänslan i bröstet och att man känner sig väldigt liten många gånger som människa också just i den här tiden, så har jag det. Känner också att jag blir väldigt inspirerad av mina lärare. Speciellt nu när jag är på sluttampen av mina kandidatstudier och läser mycket kritiska perspektiv på våld och fred och rättvisa. Att det finns så många kloka människor som också på något sätt kan, men det kan ske väldigt mycket på både liksom inom universitetsvärlden men också inom gräsrotsrörelser. Och det finns så goda exempel också från dåtiden på när civila rörelser, civila motståndsrörelser till exempel, har kunnat vända upp och ner på rådande system. Så jag tror att vi behöver också på något sätt där lära oss av dåtiden. Inte på ett glorifierande och förgyllande sätt, men på ett sätt som liksom tar isär vad som har fungerat, typ.
Jag förstår. Vad tycker du då att vi, alltså tidigare generationer, borde ha gjort? Alltså vilka framtidsfrågor glömdes bort som borde ha tagits tag i?
Den där frågan är så svår, för att jag tänker också att man måste säga också helt vad som rådde då, kan jag någonstans förstå att man liksom tydde sig till, typ. Jag tänker bara på så efterkrigstidens liksom ja, alltså att man på något sätt också utnyttjar allt vad man får, alltså i förhållande till att på något sätt, i det här fallet kanske suga ut planetens resurser till exempel, bara för att man har genomgått en tid av kris också. Men jag tror, alltså många stora samhällsförändringar som påverkar oss än idag. Jag tänker att man tidigare borde ha tagit ett grepp om vad, alltså, kolonialismen har fört med sig på olika ställen i världen och hur de världsförhållandena fortfarande råder. Jag tänker bara på vad industrialiseringen förde med sig, alltså både i förhållande till liksom produktion och men miljöpåverkan, men också ur en social synvinkel.
Ja.
Så att det är lätt att vara efterklok, men liksom såna stora samhällsomvandlingar som fortfarande, där man verkligen kan se spåren än idag. Jag hade liksom velat plantera det tidigare.
Precis. Ja. Och för din generation, många tänker det är kanske miljöfrågan som är den största. Är det vad pratar man annars om? Finns det om, som bland studenter, vad är det som, vilka framtidsfrågor berör?
Ja, men jag tror att många berörs av något så enkelt som liksom, vad ska man säga, den komplexa sammansättningen av sociala egenskaper och roller som en människa kan ha och vad det kan liksom resultera i för upplevelse av världen. Alltså, där är ju den intersektionella feminismen liksom en slags förgrundsgestalt. Och att jag möter också många liksom runt mig som jobbar som skribenter eller som är verksamma inom akademin eller studerar, att det är ett perspektiv som någonstans hela tiden används. Och så här, att man inte kan, det är svårt att liksom separera alla de delar som gör det, tror jag är någonting som många fortfarande kan liksom också greppa på något vis, och det, jag tror att det är ett konstruktivt verktyg att använda. Men sen, jag menar också så, jag tror att många verkligen också berörs av ekonomi och pengar och om vad liksom våra rådande ekonomiska världssystem, om de fortsätter, faktiskt kan resultera i för skada. För att de har ju uppenbarligen gjort skada också. Så det tror jag helt klart upptar mångas tankekraft. Mm. Även min. Väldigt mycket. Såklart.
Ja, jag förstår. Du jobbar ju ganska mycket som kulturjournalist, eller hur? Är det en annan värld av medievärlden? För ibland brukar jag, om jag tycker det är allt för tufft, så brukar jag ibland bara läsa kulturjournalistiken för att det tar det från en annan håll, eller att man ett bredare håll. Vad tänker du kring det?
Ja, men helt klart. Och alltså, jag tror att kulturjournalistiken är väldigt bra på att ta ett idéhistoriskt grepp också om frågor som berör och som är liksom angelägna för stunden. Så det tror jag nog är en stor vinst, att många kulturjournalister verkligen har en nyfikenhet och har ett så stort referensbibliotek på något vis. Och att så här, just ser hela bilden och kan se liksom en lång kronologi i dans. Och att saker återkommer, att saker lämnas efter någonstans i dåtiden och sådär. Så på ett idéplan tror jag att det är jätteviktigt att vi har den typen av kulturjournalistik. Sen om man går till liksom konkreta kulturyttringar eller liksom verk och konst, så tror jag att det också är helt avgörande för att vi ska någonstans kunna ta till oss stora idéer om, ja men, allt om liksom våld och rättvisa som jag nämnde tidigare med andra sinnen än att liksom läsa oss till. Det är en annan typ av kunskapsproduktion, tänker jag. Och lyfter andra röster också för den delen. Jag menar, jag tycker att det är ju också en, kanske liksom en rot i den här känslan av hopplöshet som många känner idag, att man upplever att liksom allt som rör då världsfred till exempel sker på ett så otroligt högt plan. Det liksom sker på en mellanstatlig nivå där liksom vi som medborgare inte har något tillträde överhuvudtaget. Men att jag tänker att kultur och media och ja, men dokumentära verk av olika slag kan liksom belysa en helt annan arena. Vilket är väldigt tacksamt. Och jag tänker att det kanske är det som du också pratar om lite.
Ja, absolut. Absolut. Och tycker du att unga tillräckligt med resurser för det då, tänker jag, för att ta del av det?
Tänker du på unga liksom, medier, unga
konstnärer? Jag tänker kanske mer av och studenter kanske. Liksom. Får man...
Bra fråga. Jag tror att kanske sociala medier, det är lite en uttjatad idé kanske och tankar, men jag tror också att där man ska ställa sig kanske också någonstans kritisk till, eller man ska ha ett nyanserat synsätt på liksom vad sociala medier kan göra för unga, men jag tror att det också är en bra sista utpost för många att så här, och speciellt också det är liksom mycket som också sker liksom utanför pengarnas begränsning där.
Ja.
Det är fascinerande, tycker jag. Så svårt att svara på om det finns tillräckligt med resurser, för jag känner också att jag liksom befinner mig någonstans utanför det, men jag hoppas att det här också, bara det vi genomgår just nu, kan ägga folk till, eller ägga liksom institutioner till att bidra med mer kanske för den typen.
Precis. Jätteintressant, jättekul att prata med dig. Till sist, vad hoppas du mest av allt på framtiden? Om du skulle önska dig något.
Wow, det är en fråga som man så sällan får. Men den är alltjämt viktig. Jag tror att det är viktigt att vi pratar mer om vad vi hoppas och drömmer om. Jag tror att jag lämnar det vid att säga att jag hoppas på nya ekonomiska världssystem och nya ekonomiska världsordningar. Det är min absolut största förhoppning för framtiden, utan att utveckla det mer.
Tack, det är jättebra svar. Tack så jättemycket, Nora. Jättebra.
Tack så jättemycket, Liz.
Du har lyssnat på del 2 i Ålands Fredsinstituts podcastserie Kastelholmssamtal om fred 2024 med temat Vi och framtiden. Dagens podd presenteras i samarbete med Utrikesministeriet i Finland. Detta var ett samtal mellan Liz Lindvall, informatör på Ålands Fredsinstitut, och Nora Lång, studerande kulturproducent och vikarierande kulturredaktör vid Ålandstidningen. Nora Long kommer att delta i rundabordssamtalet efter Kastelholmssamtalen. Missa inte årets slottssamtal den 21 mars med bland annat KG Hammar, Bipuranen och Lotta Tuominen. Mer information finns på peace.ax. Tack för att du lyssnade.